Sveriges Radio.
She understood how to use fear for control. She experienced it.
Miami, juli 1984. I den heta sommarkvällen rullar en armada av fordon över motorvägsbron som sträcker sig från Key Biscayne till fastlandet. En lång, glänsande vit limousin flankeras av pansarjipar med skottsäkert glas och beväpnade motorcyklister. Framför dem breder staden ut sig. Palmer och vita stränder, nattliv och fest. Det är en riskfylld operation. Ett krig har rasat i flera år. Fordonen kör fram till sitt mål och stannar. Ur limousinen kliver ett entourage som drar blickarna till sig på trottoaren. De är råa typer med känsla för stil. Mördare i axelvaddar och skjortor med omsorgsfullt oknäppta knappar. I täten skrider en mest i ögonfallande av dem alla fram som en baronessa omgiven av hyenor. Hennes diamanter gnistrar under gatlyktorna som tänds i skymningen. En liten pojke går fram vid hennes sida. Exalterad springer han in genom dörrarna till biografen som hålls upp framför dem. Ljuset dämpas. Den vita duken väcks till liv. Pojken ser sig omkring. De övriga sätena gapar tomma. Han har längtat efter att få se sommarens stora blockbuster, Den oändliga historien. Och nu har hans mamma hyrt hela bion. Sexåriga Michael Corleone, Blanco, lutar sig tillbaka och hinner tänka att hans familj nog är rätt viktiga personer. Sen börjar filmen. Men han vet inte hur mycket blod som har spillts, hur många kroppar som begravts och familjer som ödelagts under mamma Griselda Blancos klättring till tronen som drottningen av kokain. Du lyssnar på P3D och det här avsnittet handlar om Griselda Blanco som byggde ett av historiens mest framgångsrika knarkimperier. Hon växte upp fattig i våldets Colombia men lärde sig allt hon behövde kunna på gatorna i Medellin.
My mother's gang, they were the lifters, you know, they were pickpocketers.
Många har ju ett stört värderingssystem helt enkelt och en väldigt bristande respekt för liv.
Hon var en uppfinningsrik nytänkare som hela tiden låg 10 steg före myndigheterna som jagade henne.
Brassiers and in their suitcases, you know, false bottom suitcases.
Den skapade ju den infrastruktur som sen liksom fanns på plats när kokainet rullade in.
Hon var också en hänsynslös gangsterdrottning som styrde med skräck och som kunde släcka liv utan tvekan.
Crime in Miami is up and tourism is down.
A lot of people say she was a bad mother.
Profound instability and violence.
Hon levde ett överdådigt liv i sus och dus, men lämnade jordelivet på samma sätt som många av sina offer.
The driver would be up front, the assassin would be in back with a machine gun.
Se trataba de Griselda Blanco, más conocida como la reina de la cocaína, a quien se atribuyen centenares de asesinatos.
Jag heter Wendela Lundberg. Medellin, Colombia, sent 40-tal. En ung flicka spelar fotboll med de andra barnen i kvarteret. Hon är kort, har ett barnsligt runt ansikte med kastanjebruna ögon och kortklippt hår. De andra retar flickan för att hon spelar barfota. De säger att hennes mamma är så fattig att hon inte ens har råd med ett par sandaler. Barnen pekar på flickans fötter. De skrattar åt att de är täckta av lera och blod och inälvor som runnit ut på gatan från det närliggande slakthuset. El Barrio Antioquia är inget vanligt kvarter. Medellins borgmästare har utsett området till en så kallad toleranszon. På politikerspråk för laglöshet.
För er som har sett tv-serien The Wire går det här att jämföra med Amsterdam.
Det här är P3Ds reporter Patrik Stanelius.
Alltså en plats där polisen medvetet viker undan blicken.
Här minglar spelhajarna och cannabislangarna öppet med prostituerade. Det är tuppfäktning, smuggelsprit och fotbollsspelande barn. Flickan som hånas för sina bara och skitiga fötter är inte heller någon vanlig flicka. Långt senare kommer hon att bli känd som La Madrina, gudmoden. Hela stan kommer också känna till hennes riktiga namn. Griselda Blanco.
Griselda Blanco har aldrig satt sig ner och gjort Min sanning eller någon annan öppenhjärtig intervju. Så att det kan vara rätt svårt att skilja myt från verklighet i hennes berättelse. I arbetet med det här programmet så har researchen därför bestått av intervjuer men också arkivgräv i tidningar som New York Times, Miami Herald, El País. Den amerikanska historikern Elaine Carys gediget researchade bok Women Drug Traffickers och ett antal poddar och dokumentärer där poliser och åklagare som har varit involverade i det här fallet uttalar sig. Allt för att få en så bred och varierad bild av den här berättelsen som möjligt.
My mother basically was the queen of El Barrio.
I samband med att Hollywood nu på senare tid fått upp ögonen för Griselda Blancos historia så har också hennes yngste son, Michael Corleone Blanco, börjat göra en rad mediala framträdanden där han berättar sin familjs och sin egen historia.
Vi hör honom i Vlad TV i en intervju från 2024.
She told me, Maikito, those days were the days that I promised myself that my kids would never live in poverty.
Och han har också skrivit boken My Mother, The Godmother som kom ut 2023. Som är, ja, men skulle jag säga, i princip så nära en förstahandsberättelse av Griseldas liv som man kan komma. Men det är såklart också en partsinlaga. Och det är som sagt väldigt svårt att verifiera händelser som ska ha ägt rum för länge sedan, långt härifrån. Så det kan ju vara bra att ha med sig.
Den amerikanska historikern Elaine Carey vid Oakland University i Michigan, USA, har grävt i Griselda Blancos liv. Hon säger att det ligger en framgångsrik knarkhandlares intresse att inte dra för mycket uppmärksamhet till sig.
The most successful ones who have tremendous longevity of operating a transnational drug organization grow it incrementally and they hide in neighborhoods, they hide in plain sight. Where they will not be drawing attention to themselves. And that's one of the things that she initially does do.
Griselda växer upp i ett land som brinner.
She is a product of profound instability and violence. That's how she comes of age.
1948, när hon är 5 år gammal, går den liberala presidentkandidaten Jorge Eliezer Gaitan mot vad som tycks vara en säker seger. Då blir han mördad. Det utlöser en våldsvåg som skakar om Colombia i grunden. Under decenniet som följer drabbar landets konservativa och liberala anhängare samman från norr till söder. Hundratusentals människor dödas. Miljoner tvingas fly från sina hem. Det är en tidsperiod som kort och gott fått namnet La Violencia, våldet. Döden har blivit en del av vardagen för Griselda och de andra barnen i hennes kvarter.
Många barn växte upp i det här och det tror jag präglade dem på ett väldigt farligt sätt.
Magnus Linton är författare och journalist. Han har bland annat skrivit boken Kokaina om Colombias knarkindustri.
Många har ju ett stört värderingssystem helt enkelt och en väldigt bristande respekt för liv. Liksom. Det präglar ju ja, i stort sett alla som sen blir stora karaktärer i boomen. Liksom. De har naturligtvis sett stora delar av det här makalösa mördandet som då pågick när de var barn.
Rädslan Griselda Blanco upplever som barn blir något hon lär sig att använda till sin fördel senare i livet.
We
could, you know, talk about what is the impact of being a witness to violence, but also having to endure profound fear from a very young age. What does that do to somebody? How does it change them? It also meant she understood how to use fear for control. She experienced it.
Griseldas mamma är själv en av alla kvinnor som säljer sina kroppar på gatan i El Barrio och Antioquia. Ibland tar hon med sig män hem. Griselda gillar inte hur de tittar hungrigt, även på henne. Hon ser bara en väg ur sin situation. Bussarna tar henne runt hela staden. Med snabba fingrar skiljer hon inte ett ont anande människor från sina plånböcker.
My mother's gang, they were the lifters, you know, they were pickpocketers. They called them Dales, they were pickpocket. And they came up with an idea to stop pickpocketing and hit it big.
1954 är Griselda Blanco 11 år gammal och står vid ett vägskäl i sitt liv. Den jämnårige pojken som sitter fastbunden i stolen framför henne är egentligen inte helt olik henne själv. Han hade bara turen att födas av mer välbärgade föräldrar. Det är därför Griselda och hennes gäng har kidnappat honom. Fick stölder i all ära, men en fet lösensumma skulle överskugga allt de hittills har tjänat ihop. Men nu har det gått några dagar och pojkens familj har fortfarande inte betalat. När polisen till slut hittar den kidnappade pojken är han död. Skjuten i huvudet.
Det här är en händelse som på många ställen beskrivs som Griselda Blancos första mord. Men som med en hel del annat i hennes uppväxt så är det svårkollat. Men enligt de som kände henne så har hon heller aldrig dementerat att det här ska ha ägt rum.
She never confirmed it, but she was around 10, 11, yeah. She tried to keep that kind of hidden from me.
Två år senare träffar Griselda Blanco mannen som ska ge henne verktygen hon kommer att använda sig av under resten av sin karriär. Carlos Trujillo har börjat göra sig ett namn i El Barrio och Antioquia som kriminell mångsysslare. Han är en karismatisk smugglare och förfalskare som kan producera ID-handlingar så skickligt utförda att de till och med lurar de amerikanska gränskontrollanterna.
Many of the Colombians who would go on to be really instrumental into the drug trade were involved in human smuggling first.
Det finns ett annat utmärkande drag hos Carlos. Hans långa, fylliga fransar. Därför har han fått smeknamnet Pestañas, spanska för just ögonfransar. Han är också bra mycket äldre än 13-åriga Griselda, som han faller för direkt när deras vägar korsas för första gången. Ett foto från den här tiden visar en flicka med ett rent ansikte. Hennes mörka hår hålls på plats av ett hårband. I örsnibbarna hänger två runda pärlor. Hon har smilgropar på kinderna. Munnen ovanför den karaktäristiska grophakan kanske är på väg att spricka upp i ett leende. Carlos och Griselda gifter sig. Och när hon fortfarande är tonåring blir Griselda mamma för första gången till sonen Dixon.
Griselda Blanco och Carlos Trujillo får sammanlagt 3 söner ihop. Och det är lite svårt att fastställa exakt när de är födda. Men Dixon, den äldste sonen, verkar vara född någonstans i slutet på 50-talet. Son nummer 2, Uber, föds något år senare. Och tredje sonen, Osvaldo, föds i slutet på 60-talet. Och alla de här 3 sönerna dras in i familjeföretaget.
Griselda och Carlos säljer elektronik och vitvaror som de smugglat in i Colombia. På exportsidan går verksamheten i motsatt riktning när colombianer smugglas över gränsen till USA. Snart utökar de businessens sortiment. Dixon Blanco är bara några år gammal när han börjar följa med sina föräldrar upp i bergen som omger Medellin. Där växer marianan som Griselda och Carlos har börjat sälja i staden.
Det här var ju då förspelet till kokainboomen. La Bonanza Marimbera, den skapade ju den infrastruktur som sen liksom fanns på plats när kokainet rullade in.
Grisaldas slughet och överlevnadsinstinkt gifte sig väl med Carlos expertis som smugglare. I takt med att parets inkomster växer ökar också deras ambitioner. De tar sikte på en ny marknad. Firma Trujillo Blanco, nyblivna cannabisgrossister, ska erövra New York.
Vad som behövdes var väl folk på plats i USA som är beredda att ta stora risker i USA och skapa distributionskanaler, söka kontakter med eventuella nätverk som fanns där och sådär. Det är väl det som är vägen in.
Nätverket är redan på plats. I flera års tid har Carlos Trujillo hjälpt colombianer att ta sig in i USA med falska pass. Griselda reser i skytteltrafik mellan Medellin och New York. Med små medel, hattar, peruker, smink, skapar hon nya alias varje gång. Namnen i hennes olika pass varierar vilt.
Förutom att bli känd som La Madrina, gudmoden, så får Griselda Blanco också en rad andra smeknamn, bland annat La Camaleon, kameleonten, eller La Reina de los Disfraces, drottningen av utklädnader. Och det är just för att hon är så bra på att maskera sig och glida obemärkt förbi över gränser. Och det är också därför som de amerikanska myndigheterna i början inte ens vet om att Griselda Blanco existerar.
Griselda och Carlos tar inte in knarket i USA på egen hand. Det låter de andra göra. Rekryteringsprocessen visar prov på ett nytänk som kommer att bli stilbildande. För Blancos och Trujillos kurirer är pensionärer med dubbelbottnade portföljer. Barn med droger instoppade i sina gosedjur. Till synes vanligt folk. Knarket syns in i kläder eller läggs i lönnfack i skosulor och klackar.
There were all sorts of really ingenious ways of thinking, like, how do we move as much product as possible? And you have people who are coming across, you know, in brassieres and in their suitcases, you know, false bottom suitcases, in their clothing. So it's everything and anything, because the whole purpose is, you know, there's going to be a loss. And again, she's very smart. She knows there's going to be a loss. And that is a continuation. They do not want that, but they understand that people will be arrested. So you're going to try as many different ways as possible.
Kurirerna tränas i hur de ska agera inför tulltjänstemännen. Griselda letar särskilt efter kvicktänkta personer med god scennärvaro och flärd för det dramatiska.
She would look for those kinds of skills, whether they were interested in acting or modeling or things like that, who would have been more comfortable in a situation where they had to ad-lib and they had to be very quick.
Ellen Carey säger att det är mycket tack vare, eller kanske på grund av, Griselda Blancos nytänk som även gränskontrollanterna tvingas förnya sina arbetsmetoder.
It's not just, you know, because of Griselda Blanco, but women are brought into customs in part to help with policing of women.
En tidigare mansdominerad yrkeskår inser att ett annat perspektiv behövs i personalstyrkan.
A lot of it's for full body searches initially, but then also to do the interrogations and to be sitting, you know, whether as you're coming in to, you know, an airport or an international port of entry, that women will be there too.
Affärerna blomstrar. Griselda har för länge sedan slutat räkna pengarna hon tjänar. Istället väger hon dem. Välståndet börjar också synas i hennes ansikte som har blivit aningen rundare. Hon börjar investera sina intjänade pengar i fastigheter, både i New York och i Medellin. Michael Corleone Blanco i Vlad TV.
She was a bit of like a political figure, I guess, in the city of Medellin, because she started buying up so much real estate from the dollars they were making in New York.
På julen regnar gåvor över El Barrio och Antioquias fattiga barn, som alla får veta vem avsändaren är.
It was also a means of giving back to her neighborhood and to her people, you know, the neighborhood where she came from. And that is a historical continuity among members of the drug trade. It buys confidence, it buys trust, and it also is an excellent way of protecting yourself.
Det är tidigt 70-tal. Ett nytt decennium breder ut sig med nya möjligheter och underbara dagar framför dem. Men universum har andra tankar.
En del av utbildningen kring Griselda Blanco är att hon också ska ha fått smeknamnet La Viuda Negra, alltså svarta änkan, som spindeln som dödar sin hanne efter att de har parat sig. Och storyn som har spridits då är att hon ska ha tröttnat på sin make Carlos Trujillo och beordrat att han ska mördas.
Carlos insjuknar hastigt och plötsligt i hepatit B. Han får akut leversvikt och kör snabbt till sjukhus. Efter 2 dagar är han död.
Det här är alltså vad som hände på riktigt när Carlos dog.
Nybliven änka med 3 barn att försörja står nu Griselda inför ännu ett vägskäl. Hon kan dra sig tillbaka och leva ett hyggligt liv hemma i Colombia. Det är trots allt ingen i USA som letar efter henne. En reträtt nu skulle kunna bli den perfekta flykten. Men Griselda beslutar sig istället för att gå all in. För marknaden har börjat törsta efter en ny produkt med dollarpotential som får de gröna bladen att blekna i jämförelse. Journalisten och författaren Magnus Linton.
Kokainet är ju en så mycket bättre produkt för den som vill tjäna pengar. När det gäller gräs så måste du ju jobba med mycket, mycket större mängder för att få ut betydligt mindre pengar.
De stora drogerna i USA på 60-talet, det är heroin och cannabis. Och heroin, det är förknippat med dekadens och totalt förfall. Och cannabis är starkt knutet till den rådande motkulturen. Alltså uppfattningen är att det är bara hippies som röker på. Även om bruket såklart var mer utbrett än så. Men när kokainet kommer in i bilden så ser plötsligt köparna väldigt annorlunda ut.
Kokainet kommer ju in i de här övre kulturelitskretsarna eller överklassen och ganska snabbt blir det en sorts lyxprodukt liksom.
På 70-talet fastställer The New York Times att kokainet är drogernas champagne. Det vita pulvret blir också det populäraste rusmedlet i en kulturell rörelse som tar decenniet med storm.
Diskotek är ofta öppna sent, ända till 3 på natten. Det är fortfarande för det mesta killarna som bjuder upp tjejerna.
Society columnists adore Studio 54 for the personalities it attracts, like soccer player Pele. But the real stars, one suspects, are the music, the lights and the dance floor, where practically anything goes.
Den allmänna uppfattningen att narkotika var förknippat med olycka och misär ruckas när människor som tidigare inte beblandat sig med droger börjar ta kokain i samband med fest.
Knark uppfattades som sammanhörande med dåliga saker. Alltså folk mår dåligt, därför tar man narkotika. Eller folk är arbetslösa, därför blir de knarkare. Eller folk är deprimerade eller psykisk ohälsa eller vad det är, och därför blir man narkoman och börjar använda det vi kallar knark då. Men i kokainfallet så är det ju någonting som kanske folk gör främst när de har pengar och är glada.
Griselda Blanco har utvecklat ett distributionsnätverk och hon har förfinat smugglingsmetoderna. Hon behöver bara få tag på sin nya produkt. Plats på scen för El Capitan, kaptenen.
Alberto Bravo kallas för kaptenen för att han låg i kolumbianska flottan. Han och Griselda är gamla vänner från barndomen i Medellin. Och förutom att hon känner honom sedan tidigare och han har ett par fräscha och innovativa idéer kring hur man kan smuggla knark med båt, så har han också kokainkontakter.
She had perfect partners along the way.
right? She facilitated their businesses, they facilitated hers. She facilitated training for them, they facilitated training and education for her. And I see that with Bravo, for instance, as well as Trujillo. You know, so whether these were unbelievably romantic relationships, especially with Bravo, I don't think so. I think it was a perfect partnership.
Alberto Bravo har ett annat ras i rockarmen. Han är amerikansk medborgare. Griselda gifte sig med honom. Nu kan hon stanna i USA på obestämd tid. Verksamheten kan växa. Griselda, Alberto och barnen bosätter sig i Jackson Heights i New York stadsdelen Queens. Hit har redan stora mängder colombianer migrerat. Många av dem hjälpt över gränsen av just Griselda Blanco. De är alltså omgivna av sitt eget folk, bördig jord för nyrekryteringar till organisationen.
There are also professional people who are coming to New York City and are working in areas that they would eventually begin to co-opt those professionals. And so you see folks who are working in banking and who really kind of help the organization understand how to launder money or send money back into, you know, Colombia, but also into other places.
Albertos kontakter i Bolivia och Peru förser dem med kokablad som transporteras till Medellin. Där har Griseldas organisation öppnat upp laboratorier som framställer kokain ur bladen. Kokainet packas och plockas upp av kurirer och drygt 5 timmars flygresa senare flödar knarket ut på gatorna i New York. Det kanske låter enkelt, och i stort sett är det så. För Griselda Blancos organisation existerar inte i ett vakuum. Den blir en del av ett större sammanhang. Ett kriminellt imperium som kommer att bli känt över hela världen som Medellin-kartellen.
Vad är en kartell? Jo, det är en sorts kontrollinstitution som har kontakter med produktionen såklart, med distributionen, med det militära försvaret mot polis och regering och sådär. Och i det colombianska fallet då, när Medellin-kartellen växer fram, som Griselda ju är i utkanten av eller del av, det var ju ett ruttsystem. Det var ju en sorts försäkringsbolag. Okej, du vill transportera ditt kokain den här vägen. Vi tar hand om det, vi ser till att det kommer fram, vi skyddar den här rutten.
The Medellin drug trafficking organization was highly sophisticated, just like any other drug trafficking organization or organized crime group. What Griselda Blanco had is a specialization within that organization. What she specialized in was logistics and distribution, and she was very good at it.
Medellin-kartellens överhuvud heter Pablo Escobar. När Griselda Blanco tjänar sina första miljoner som knarksmugglare har han ett rykte som skicklig biltjuv och gravplundrare i Medellin. Deras vägar korsas när han sedan gör affärer med sitt stöldgods i El Barrio Antioquia, Griseldas område. Liksom Griselda har Escobar ambitioner om ett liv i överflöd och ger sig därför in i kokainhandeln. Där möts de igen. Michael Corleone Blanco säger att det gick till så här i Vlad TV.
He called up my mother and he said like, I got 100 kilos. And she's like, that's it? Shibom, they're done, half an hour. And she made him his first $1 million. And then my mother kind of starts mentoring him. So they had a bond.
En indikation på Griselda Blancos band till Pablo Escobar är en tavla som är upphängd i en av hennes bostäder, säger historikern Elaine Carey.
She had a painting commissioned. And it's a very typical Colombian painting of a family gathering. And in that image, she is there with her sons. And one of them in that painting is Pablo Escobar. What that tells me was that there was real affection, because why would she commission a painting that includes her sons and includes him too?
Men även om en knarkkartell sköts lika väl som ett stort börsnoterat företag, så finns det en stor skillnad mellan kartellen och det traditionella företaget. Våldskapitalet.
Så är det ju all maffiastruktur egentligen, att det finns ett väldigt, väldigt strikt hierarkiskt system och valutan i det systemet är våld. Det vill säga, du är hotad, det kan komma en person som befinner sig under dig och döda dig när som helst eller ta över eller skapa större lojalitet kring dina mannar och sånt där. Så att det är väl en ganska klassisk maffialogik så att säga. Den logiken är ju fullständigt livsfarlig för andra människor. Därför att då rasar ju värdet på de andras liv och sånt där väldigt snabbt.
Hon stöpte sig i våldets eldar. Senare i hennes liv kommer också Griselda Blancos namn att förknippas med hänsynslöst dödande och kroppar som staplas på hög. Men i New York verkar Griselda i skuggorna. Hon har hållit låg profil och använt sig av alias och förklädnader för att inte dra till sig lagens uppmärksamhet.
For the business to be successful, her part of the business, the distribution, the logistics and the movement of money, she needed to be able to operate under the radar. And she was doing that for a long time, and then she is not.
Från diskoteken till restaurangköken, kontoren och vardagsrummet. Kokainet letas in överallt och efterfrågan bara växer.
They're making so much money. You know, they go from making like 8 million a month to making 40 million a month and then even more.
Det ökade bruket går inte obemärkt förbi. Polisen noterar också att det är nya langare som tagit över gathörnen. Den nybildade av polisorganisationen DEA, Drug Enforcement Administration, inleder en omfattande operation för att kartlägga de ansvariga bakom kokainlavinen i New York. Nu börjar många långa timmar för knarkpoliserna som famlar i mörkret utan lyktar.
Övervakningsarbetet på 70-talet såg inte ut som det gör idag. Nu finns det spionsatelliter och superavancerad avlyssningsteknik. Men då satt poliser i princip med kikare och papper och penna. Och nyckelorden var tålamod, tålamod och tålamod.
Langare efter langare plockas in för förhör. De pressas och hotas med långa fängelsestraff. Eller så kan de släppas i utbyte mot att de berättar allt de vet. Långsamt börjar en bild av en omfattande organisation tecknas upp. Med tiden får utredarna också ett namn att rikta in sig på. De tidiga spåren pekar på någon de inte väntat sig. De pekar mot en kvinna.
Och det är inte Griselda Blanco. För hon och Alberto Bravo har strukturerat sin organisation på så sätt att det är flera lager mellan henne och arbetet ner på gatan. Så när New York-polisen och DEA till slut lyckas klämma fram ett namn på personen som de tror är spindeln i nätet, alltså den här kvinnan då, så handlar det bara om en underhuggare till Griselda som har mer dag-till-dag-kontakt med knarkhandeln på gatan.
Polisen börjar avlyssna kvinnans telefon. Linjen går het, med kallprat. Spanarna loggar timmar av samtal om barn som ska lämnas, klänningar som ska hämtas på kemtvätten och bröd som bränts i ugnen. Till slut går upp för poliserna att det de hör är kod för något annat.
They begin to understand in references, this means cocaine, high quality cocaine, this means the drop, this means maybe the amount or the weight and things like that. So that took some time though.
Efter flera månaders spaningsarbete yttrar äntligen en av polisens informatörer namnet de letat efter. I januari 76 skriver New York Times att åtal väcks mot de inblandade i vad som kallas den största colombianska knarkorganisationen som någonsin upptäckts. Bland de åtalades namn finns Griselda Blanco. När artikeln publiceras har hon för länge sedan lämnat stan och tagit sig till Colombia. Det är ett land som saknar utlämningsavtal med USA. Det är också där som Griseldas andra äktenskap får ett våldsamt slut. Pereira, Colombia, 1975. Darío och Pacho Sepúlveda vet inte vad de ska tro. De två bröderna är bankrånare och fruktade banditer i trakten. Men kvinnan som står framför dem verkar inte vara duggrädd. Efter flytten från New York har Griselda Blanco varit på jakt efter nytt folk till organisationen. Bröderna Sepúlveda har goda referenser från folk hon litar på. Det är särskilt den äldre av dem, Darío, som fångar hennes blick. Han är mustaschprydd, en vacker man med höga kindben och snabba bilar. Han är också stor och stark med breda axlar, isig i ögonen och händer redo att döda. Michael Corleone Blanco i Vlad TV.
Do you know how many people your dad killed?
A lot. I mean, personally, I saw him kill around 2 people, 3 people.
Det finns en häpnadsväckande historia om Darío och Griselda som låter för spektakulär för att vara sann. Men källan till den här historien är producenten bakom den här nya Netflix-serien om Griselda Blanco. Och han berättar att han älskar den här historien så mycket att han önskar att han hade kunnat ha mer än i serien. Men i slutändan hamnar den på klipprumsgolvet. Det som ska ha hänt är då följande.
Griselda och bröderna Sepúlveda skakar hand över en middag på en restaurang i Medellin. Samtalet avbryts av ett sällskap några bord bort. De tre männen känner igen Griselda Blanco från El Barrio och Antioquia och får för sig att rikta högljudda glåpord åt hennes håll. Griselda ser på när Darío och Sepúlveda reser sig upp, går över till männens bord och skjuter ihjäl dem en efter en. Det är oklart vad som händer sen. Men Griselda får fjärilar i magen. Kärleken spirar mellan Griselda och Darío. Med hennes annars godkännande flyttar han strax in hos dem. Griselda har redan en make, Alberto Bravo, El Capitan. De är affärspartners. Men hon är förälskad i Darío och de gifte sig under en informell ceremoni i Colombia. Alliansen med banditen från Pereira blir början på ett än mer blodigt kapitel i Griselda Blancos historia.
Den colombianska journalisten José Guarnizo, som har skrivit flera böcker om Griselda Blanco, har intervjuat en person som tidigare var mördare åt kartellen. Och den här individen berättar att han en gång såg med egna ögon hur Griselda hanterade ett problem i sin organisation.
San Cristobal, 1976. Gästerna strömmar till den ståtliga lantegendomen en mil norr om Medellin. Levande musik hörs över gården, där serveringspersonal bär på silverfat med generösa linor vitt pulver. Skratten ekar och kristallen klirrar. När värdinnan presenterar sig lägger sig sorlet. I klädd hatt och aftonklänning höjer Griselda Blanco ett glas aguardiente och hälsar alla välkomna. 4 namn ropas upp. Det är dem, säger Griselda, som är anledningen till att alla samlats den här kvällen. Något förvånade kliver de utpekade hantlangarna fram till ljudet av applåder. Men den muntra stämningen övergår snabbt till något annat. För snart sitter alla 4 på knä inför gästerna med varsin pistol i nacken. Griselda förklarar att de är misstänkta för att ha gått bakom ryggen på henne. Och bara misstanken är oacceptabel. Efteråt hivas kropparna upp på ett flak och körs iväg till en närliggande soptipp. Griselda vänder sig till gästerna med ett leende och säger att festen kan fortsätta.
A lot of people say she was a bad mother. She wasn't perfect, but my mama took good care of me.
1978 välkomnar Griselda och Dario en son till världen. Det nyfödda barnet badas i mjölk och läggs att sova i en spjälsäng gjuten i guld. En hel våning på ett lyxhotell i Medellin abonneras i 2 veckors tid för att släkt och vänner ska komma och hälsa på familjens nytillskott. Det är pojkens filmälskande farbror Pacho som kommer på vad han ska heta. Inspirerad av maffiaeposet Gudfadern föreslår han namnet Michael Corleone Sepulveda Blanco. Och så blir det. Men när babylyckan har lagt sig gör sig världen utanför påmind igen. Griselda har fortfarande en verksamhet att sköta. Hon är efterlyst i USA. Och hemma i Colombia händer något som tränger in henne i ytterligare ett hörn.
The DEA was trying to entice her and the State Department was trying to entice her to go into other countries where they would potentially be able to get her an extraditor because she couldn't be extradited from Colombia at that time. There was no extradition.
Medellin, sent 70-tal. På parkeringen utanför en nattklubb är läget spänt. Ett samtal har urartat till ett gräl som nu är på väg att ta en annan, värre skepnad. 2 grupperingar stirrar hotfullt mot varann. I mitten av dem, ett gift par som bråkar om en försvunnen last kokain. Griselda Blanco anklagar sin affärspartner och formellt äkta man Alberto Bravo för att ha stulit från henne under en längre tid. Alberto kallar sin hustru för något som ingen annan skulle våga kalla henne. Hon drar upp en revolver ur sin stövel. Han sliter fram ett automatvapen ur ett hölster. När krutröken har skingrats håller Griselda ena handen mot buken. Hennes fingrar är allt mer röda och kladdiga för varje sekund som går. Alberto ligger på asfalten med ett kulhål i pannan. Skilsmässan är ett faktum signerad i blod. Michael Corleone Blanco i YouTube-serien The Real Griselda Blanco.
The urban myth that she killed Alberto Bravo, that is also lies.
Här har vi ännu ett prov på mytbildningen kring Griselda Blanco. För även om den här händelsen har blivit väldigt berömd och liksom spär på bilden av Griselda som svarta änkan som mördar sina makar, så ska det enligt hennes son Michael Corleone Blanco inte alls ha gått till på det här sättet. Han säger att Alberto Bravo blev mördad, men inte av Griselda utan av en rivaliserande knarkhandlare som försöker ta sig in på hennes territorium.
If you're going to attack a people's infrastructure and you really know about warfare, you might as well clip everybody's wings at the same time. So who would you kill? I know who he killed. Alberto Bravo. My mother didn't kill Alberto Bravo. By him killing Alberto Bravo, he destroyed the infrastructure of the routes because Alberto was the routes.
I 70-talets Colombia har du bara makten så länge myndigheterna är i din ficka. Hon är redan eftersökt i USA. Griselda känner vinden vända när hon också blir efterlyst av den colombianska polisen. Det är en tydlig krigsförklaring från hennes rivaler. Samtidigt har en ny blomstrande marknad börjat växa fram bortom Karibiska havet. Griselda Blanco ser en möjlighet att styra om sin verksamhet från New York till USAs nya kokainmetropol.
There might be a time that it's no longer successful and that you have to move, that you have to rethink your roots, you have to rethink your distribution patterns. And I think that's where we see that shift from New York to Miami.
Men till skillnad från hur hon en gång i tiden etablerade sin verksamhet i The Big Apple, så är Griselda inte först på bollen i Miami. Det finns andra spelare i området och de gillar inte konkurrens. Det gör inte Griselda heller. När hon dyker upp i stan blir det som har varit en ansträngd konflikt ett fullskaligt krig. Channel 4.
The shootout occurred at about 2:30 this afternoon when two or more Latin males entered the Crown Liquor Store here on the west end of the Dadeland Mall. They were followed by two or three other Latin males, and then the shooting began.
Right now, two people are dead, and there are others injured.
Juli, 79. En vit skåpbil rullar in på parkeringen utanför ett köpcentrum i Miami. Fordonets sida pryds av orden Happy Time Party Supply. Bakdörrarna slås upp. Några tungt beväpnade män hoppar ut. Målmedvetet går de mot en spritbutik vars dörr står på glänt i den stekande värmen. Där inne finns männens måltavlor. Två personer från en organisation som ligger i fejd med Griselda Blanco. 86 avlossade kulor senare springer Griseldas pistoleros därifrån. Deras flykt tonsatt av oskyldiga förbipasserandes förtvivlade skrik. När polisen kommer till platsen upptäcker de att skåpbilen lämnats kvar på parkeringen. Bilen är fullastad med automatvapen och granater. Själva har polisen bara gammelmodiga revolvrar.
Some of the controls that were in those other cities, like Chicago and like Los Angeles and like Las Vegas and like New York, they just didn't exist there in Florida at the time.
Miami har blivit Vilda Västern, och de som sätter staden i skräck får ett passande namn i medierna som kallar dem Cocaine Cowboys.
2006 kommer en dokumentärfilm som heter Cocaine Cowboys och som handlar om den här tiden i Miami. Och det är i och med den filmen som en större värld får upp ögonen för Griselda Blancos berättelse. Det är en otroligt välgjord film, men det finns ett inneboende problem i den och i mycket annat som har skrivits och gjorts sedan dess, inklusive det här programmet skulle jag säga. Ett problem som är väldigt svårt att komma runt.
Det är nästan uteslutande de överlevande männen i Griseldas liv som skildrar hennes berättelse. Historikern Elaine Carey.
I think the hype continues because there are men who are profiting from her.
Men trots alla de invändningarna och faktumet att Griselda aldrig ställt upp på någon intervju själv, så finns det ändå saker som går att fastställa med säkerhet. Kokainkriget i Miami till exempel, nyhetsrapporteringen från den tiden och framförallt vittnesmål och rättegångsdokument berättar en väldigt tydlig bild av hur allting gick till.
När Griselda anlände till Miami pågår redan en maktstrid om kokainhandeln mellan den kubanska maffian och delar av Medellin-kartellen. Hennes organisations närvaro i det floridianska turistmäckat komplicerar situationen ytterligare eftersom hon redan ligger i konflikt med delar av kartellen. Ytan räcker helt enkelt inte till alla, vilket blir tydligt när kroppar börjar läggas på hög. Miamis bårhus blir fullbelagda. Konflikten blir också riksnyheter i USA när tidskriften Time Magazine trycker orden South Florida Paradise Lost på sin framsida i november 81.
Crime in Miami is up and tourism is down.
As South Florida's drug trade prospers, date homicide rate will continue to climb. Another record year for killings around Greater Miami.
I think we're probably going to see in excess of 600 homicides by the end of the year.
Det är inte bara i Miami som gatorna dränks i blod. Våldet skenar också i Medellin när konflikten utspelar sig på två frontlinjer. Griselda Blanco, nytänkande pionjär inom knarksmuggling, sägs även ha revolutionerat en effektiv mordmetod, drive-by-skjutning på motorcykel. Arkivmaterial från Fox Nation.
The driver would be up front, the assassin would be in back with a machine gun. The problem became so severe with hundreds of these assassinations. The local authorities made it a crime to ride double on a motorcycle and to even wear a helmet which hides the face.
Det här är ett förbud som har återinförts med jämna mellanrum i Colombia. Så sent som 2018 så blev det förbjudet i Bogotá, huvudstaden, att ha manliga passagerare på motorcykel. Och det är just då för att förhindra förekomsten av såna här skjutningar.
Griselda och hennes organisation har fullt upp med att värja sig från hot utifrån. Hon förväntade sig inte att en dolkstöt skulle kunna komma inifrån, från den hon håller närmast. Vlad TV.
I guess my father just saw that the kingdom was falling.
Fort Lauderdale, 1983. Femårige Michael Corleone Blanco har inte reflekterat över att han alltid äter frukost omgiven av beväpnade män. De har alltid funnits där. I hans ögon är de lika mycket familj som hans bröder och föräldrar. Men han förstår inte varför familjen flyttar runt mellan olika hus så ofta. Och han förstår inte varför han aldrig får leka utomhus med andra barn. Därför är hans förvåning stor när hans pappa Dario kommer hem mitt på dagen och säger att de ska åka på en shoppingrunda tillsammans. Men den skottsäkra bilen stannar inte vid ett köpcentrum. När Michael kliver ut med sin pappa står de vid en privatjet. 3,5 timme senare landar planet i Colombia, långt bort från den allt mer dödliga vardagen i Miami. Där bor de ett tag. Dario har ett eget nätverk sedan tidigare och kan försörja sig och sin son utan problem.
He had an arsenal built, an underground arsenal, had the weapons and his money in this new farm that he had bought outside of Bogota.
Dario har alltid en tjock sedelrulle i fickan, redo att muta alla poliser som kan tänka stå i hans väg. Det är precis det han försöker göra en dag när hans bil stoppas med Michael i passagerarsätet. Men de här poliserna låter sig inte mutas. De har redan fått en större summa av någon annan för att utföra ett jobb. Dario beordras ur bilen och avrättas av männen i uniform framför ögonen på sin son. Snart är han återförenad med sin mamma. Det ska dröja många år innan han får reda på att det sannolikt är hon som legat bakom mordet på hans pappa. Vi hör honom berätta i YouTube-serien The Real Griselda Blanco.
Did your mother have your father murdered in a so-called custody dispute over him taking you from the United States to Colombia?
All facts point to that it was her. My mother never acknowledged that to me. Not once. My brother told me once. He plain out told me that. You know, yeah. Mama did that. And what would you do if somebody kidnapped your kid? I'm not saying that she was right, he said, but yeah. So it's something that I've struggled with my whole life. Because how can you hate the woman that, you know, breastfed you? But how can you love the woman that had your father assassinated?
Griselda Blanco är fortfarande efterlyst av amerikanska DEA. Men hon fortsätter jäcka dem från sin position bakom kulisserna. Den dagliga driften av verksamheten har hon lagt över på sina tre äldsta söner, Dixon, Uber och Osvaldo. Vid 41 års ålder känner Griselda att hon har råd att i princip gå i pension. Hon strukturerar om ledningen i företaget för att distansera sig ytterligare från lagen. Men istället blir det början på hennes fall.
Det som händer är att DEA lyckas övertala en annan kolumbiansk knarksmugglare som precis har blivit dömd till ett jättelångt fängelsestraff att bli informatör. Kroken är då att den här personen kände Griselda Blanco för länge sedan i Medellin.
Informatören kontaktar Dixon Blanco och säger att han kan hjälpa organisationen att tvätta pengar. Efter en lyckad audition blir Dixon övertygad och ringer sin mamma för att ivrigt övertala henne om att ta ett möte med den nya samarbetspartnern. Den 17 februari 1985 omringar DEA huset i Irvine, Kalifornien, där de misstänker att Griselda Blanco befinner sig. Det är en villa mitt i ett bostadsområde och det verkar som att ingen är hemma. Agenterna söker igenom huset. Rum efter rum gapar tomt. En dörr på övervåningen är stängd. De tar sin position utanför och gör sig redo på att bli besvikna. Dörren sparkas upp och agenter med dragna vapen stormar in i rummet. Till deras stora förvåning är de inte ensamma. DA-agenten Bob Palumbo, som följt Griselda sedan tiden i New York, berättar i dokumentären Queen of Cocaine.
Griselda in bed, reading the Bible. Showed her my credentials. I said, hola Griselda. And she said, no, mi amo Betty. I said, no, I don't think so.
DA-agenten kliver fram till knarkdrottningen och ger henne en puss på kinden. Griselda Blanco åtalas för stämpling till kokaintillverkning, smuggling och försäljning. I november 85 döms hon till 15 års fängelse. Men hennes berättelse slutar inte bakom galler.
When I first heard about Griselda Blanco, I mean, I was in awe of her, you know, even 5-6 years later, and I wrote the godmother a letter.
Rösten tillhör Charles Cosby, knarklangare från Oakland, Kalifornien, i ett klipp från dokumentären Cocaine Cowboys 2, Hustlin' with the Godmother. Liksom många andra i USA ser han nyheten om Griseldas fängelsedom på TV. Charles blir oerhört imponerad och inspirerad av berättelsen om hennes verksamhet. Han börjar skriva brev till Griselda, och till hans stora glädje svarar hon. Brevväxlingen leder till telefonsamtal, som i sin tur leder till att han får träffa sin stora idol i fängelset.
I remember the first time I saw her. Oh my fucking god, this is the godmother.
1991 har Griselda avtjänat 6 år av sitt straff. Men om fängelsetiden varit slitsam så märks det inte på henne. Hon dyker upp med fixat hår och naglarna målade för att matcha ett par röda klackskor. Fängelseuniformen för dagen är vita sidenbyxor och en lika vit sidenblus.
It was a surreal moment. I mean, she was like a queen walking through the room. We embraced for a long moment, you know. We French kissed. She stuck her tongue down my throat damn near. We stood there for a moment, hugging one another.
Griselda och Charles inleder ett romantiskt förhållande. Hon mutar vakterna för att de ska få lämna sig fred för avklätt umgänge i besöksrummet.
Det är också tack vare den här något osannolika, får man ändå säga, relationen som vi har Griselda Blancos röst på band. För alla telefonsamtal till och från ett federalt fängelse i USA spelas in.
How are you?
Oh man, I'm doing too good, man. Yeah. How's Michael doing?
Michael is in Colombia now.
I got something to give you and Michael too.
Mm-hmm. I love you too.
Oh, you do?
I remember you today, tomorrow and forever.
Oh, that's good to hear. I love you so much.
I love you too.
Yeah, but I love you always, okay?
Much kisses, okay?
Okay, Griselda.
Okay, baby.
Okay, bye.
Samtidigt flyter Griseldas verksamhet på utanför murarna. Men mörka moln hopar sig på himlen. I september 92 nås Griselda av beskedet att hennes näst yngste son, Osvaldo, även kallad Chiki, skjuts ihjäl i Medellin. I hela sitt liv har hon drivits av storslagna ambitioner.
Before Chiki's death, I would say, Gordita, what you gonna do when you jump out? It's only a couple years away. 1993 is right around the corner. Are we back? And she'd tell me, Papi, as soon as I leave this bitch, I'm gonna flood it again. And I'd be like, what? No, but didn't you learn anything from this? She's like, yeah, I learned that I want to go get some money as soon as I get out of here and flood this country again.
Men nyheten om Osvaldos död släcker Griseldas inre eld, säger sonen Michael i The Real Griselda Blanco.
And then fast forward a couple years later, her son gets assassinated in Colombia. And then it was, Gordita, what are you going to do now? She's like, mijo, I just want to live life and you know, be with my kids. And I don't want any problems with anybody. And I saw that change in her glare.
En olycka kommer sällan ensam. Kort efter dödsbeskedet får Griselda höra att åklagarmyndigheten i Florida åtalar henne för 3 mord utförda i Miami under 80-talet. Någon inom organisationen måste ha källat. Dåliga nyheter för Griselda Eftersom ett av offren var ett 2-årigt barn och delstaten Florida utfärdar dödsstraff för mord på minderåriga. Luften går ur Griselda när hon får veta att den som pratat med åklagaren är en av hennes närmaste medarbetare. Torpeden Jorge Rivi Ayala. Tidigare har hon bara behövt peka så har han släckt liv åt henne utan att fråga. Men lojaliteten har en gräns. För Rivi, som gripits av polisen och själv riskerar dödsstraff, blir det tydligt var gränsen går när han erbjuds en chans att behålla livhanken. Det har inte hänt så ofta i hennes liv, men nu är Griselda Blanco desperat. Vlad TV.
Back then, people were still living under the impression that you could get away with drug trafficking and kidnapping political figures and flee to Colombia.
Ur desperationen föds en kreativ lösning. Griselda ska låta kidnappa presidentsonen John F. Kennedy Jr. i New York. Därifrån ska han föras till Colombia och hon ska släppas fri i utbyte mot hans liv. Men planen realiseras aldrig.
I think it was just a concept and they never went through with it.
Istället händer något som ingen, varken Griselda eller polisen eller åklagarmyndigheten, kunnat föreställa sig i sina vildaste fantasier.
Det visar sig att Rivi, alltså han som verkar ha förrått sin chef då, lyckas lägga krokben för hela mordåtalet mot Griselda. Han gör det genom att förföra inte bara en eller två, utan tre åklagarassistenter när de besöker honom. Och det här utvecklas till att han har ganska snaskigt telefonsex med alla tre. Och när det uppdagas, då faller ju hans trovärdighet som vittne och därmed också hela mordåtalet mot Griselda.
Till slut når Griselda en uppgörelse med åklagarsidan i mordfallen. Hon erbjuds ett reducerat straff om hon erkänner sig skyldig. Eftersom tiden hon redan suttit fängslad räknas in är straffet avtjänat 2004. Den som inte vetat bättre hade lätt kunnat tro att den gråhåriga 61-åringen som kliver ut genom fängelseportarna är en mild colombiansk mormor på väg hem efter att besökt en kriminell anhörig. Tiden har hunnit ikapp Griselda Blanco och liemannen har hunnit ikapp ännu en av hennes söner. 3 år innan Griselda släpps fri mejas Uber Blanco ner på öppen gata i Medellin. En återgäld för gamla synder. I avtalet med åklagaren ingår att Griselda utvisas till Colombia. Och snart sätter hon sin fot på hemmajord för första gången på 2 decennier. Nu vill hon bara leva sina återstående dagar i lugn och ro. Medellin, september 2012. Det var på de här gatorna de andra barnen skrattade åt Griselda Blanco när hon spelade fotboll med skitiga fötter. Nu möts hon av vänlighet när hon kliver in och slaktar den med fötterna bekvämt nedstoppade i dyra skor. Det har blivit en tradition. En gång i månaden kommer hon hit och köper fint kött åt kvarterets mindre bemedlade familjer. Varorna packas. Griselda småpratar och ler. Utanför bromsar en motorcykel in vid trottoarkanten. De möts i dörröppningen. Griselda hinner se sitt ansikte speglas i hjälmens mörka visir. 2 skott ekar mellan husen. CNN.
You know what I mean when I say the godfather, right? Well, get ready to hear about the godmother of cocaine. She is Griselda Blanco, a 69-year-old mother of 4, seen here in one of her many, many mugshots. As of yesterday, she is dead, gunned down by a motorcycle-riding assassin as she stepped out of a butcher shop in Medellin, Colombia.
Det är fortfarande ingen som tagit på sig mordet på Griselda Blanco. Men 69-åringen hade inte ont om fiender i sitt liv. Under åren som gått sedan Griselda Blancos död har hennes organisation nedmonterats. Det har inte haft någon som helst inverkan på den globala kokainhandeln. Tvärtom. Rapporter från både EU och FN visar att efterfrågan på kokain och bruket har ökat rekordartat under 2020-talet. Magnus Linton.
Frågan är, hur kommer det sig att det bara konsumeras mer och mer kokain? Framförallt kokainet kanske, men även vissa andra droger, växer ju mer ju bättre människor får det. Så det är ju en tillväxt. Alltså varför är kokain så populärt i Asien idag? Det är ju jätteboom i Asien idag. Ja, därför att de har en tillväxtboom. Därför att det här har vuxit fram och folk har blivit rikare. Och då inte nödvändigtvis rikare i någon sorts överklass eller elit, utan medelklasserna har vuxit. Det är samma sak i Sverige. Varför är kokainet så stor? Jo, därför att folk har mer pengar. Och vill, det är samma mekanismer som alla andra. Folk vill göra kul grejer och ha mer pengar att göra sådana saker.
Griselda Blanco fördes till sin sista vila på kyrkogården Jardines Montesacro i Itagüí, strax söder om Medellín. Där bor hon granne med sin tidigare kollega Pablo Escobar. Hennes äldste son, Dixon Blanco, är fortfarande vid liv. Hennes yngste son, Michael Corleone Blanco, inledde sin självbiografi My Mother, The Godmother, med en ursäkt. Och Griselda och hela familjens vägnar ber han alla som farit illa till följd av deras verksamhet om förlåtelse. Vlad TV.
Look man, I'm not here to push a narrative or nothing, but I'm gonna tell you that this drug trafficking shit, some evil shit. It's not all rainbow and pots of gold, you know, like killing don't stop. Once killing starts, killing continues. Yeah. And that's just something that the world has to correct. And us, people that live that life, we got to correct that shit. Because if not, it will just continue.
Du har lyssnat på P3D om Griselda Blanco med mig, Vandela Lundberg. Det här avsnittet gjordes av Patrik Stanelius. Producerades av mig och tekniker var Fredrik Nilsson. Programmet gjordes av DIST sommaren 2024.
En produktion av DIST för P3 Sveriges Radio.